Här kommer Copypodden. Du som lyssnar, gör det för att lära dig hur du förvandlar läsare till kunder och gör ord till pengar. Jag som leder podden heter Mattias Åkerberg och är författare till Copyboken och Sälj det med ord. Mer om mig och om den nya boken om copywriting hör du i slutet av det här avsnittet. I det här avsnittet möter du Hanna Belander. Hanna Belander är marknadschef och copywriter på Nordax Bank. Hon är uppvuxen i Skövde och flyttade till Göteborg dagen efter studentbalen. Efter en kort karriär inom sportradion och på ZTV började Hanna som produktionsledare på Forsman och Bodenfors. Men Hanna ville skriva och flera på byrån uppmuntrade henne att bli copywriter istället. Hon fick bli copyassistent till Martin Ringqvist och det blev hennes skola. Att gå på Bergs var hon sjukt osugen på just då. Och på den vägen tog det fart. Hon och artdirektorn Josefin Wallin blev headhuntare till King i Stockholm. Sedan började Hanna på Storåkers Macan. Det är där hon har jobbat längst. Därefter körde hon frilansens sväng, var en ännu kortare sväng på Brindfors, startade byrån Bloomy och gick sedan till PR-byrån Prime. Idag är Hanna marknadschef på Nordax Bank, men säger ändå att hon till 90% gör samma sak som hon gjorde tidigare. Alltså komma på idéer, skriva och göra filminspelningar. Hanna Belander är den typen av copywriter som 1. Inte tänker att hon jobbar med att skriva. Och 2. Alltid har ångest inför att skriva. Allra roligast tycker hon att det är att skriva rubriker. Gärna för utomhusreklam. Skriva sådant som sammanfattar idén. Och gärna manus också. Men visst har hon också skrivit många långa helsidor under sina snart 20 år i reklam- och kommunikationsbranschen. Det här är Hanna Belander i ett snack med mig, Mattias Åkerberg. Hanna, du har ju varit copywriter länge, eller hur?
Mm.
Hur länge?
Jag har varit copywriter sedan 2003, kanske?
Börjar närma sig en 20 år nu.
Ett jubileum, exakt. Ja, det ser vi fram emot. Nej, men frågan är väl hur mycket... Precis, ja. Men jag jobbar ju fortfarande med copy, alltså som copywriter och kreatör. Men jag har ju skruvat om liksom rollen lite till något annat också. Så att,
för idag är du marknadschef på en bank som heter Nordax Bank. Mm.
Jag snissar inombords när du säger det, för det så låter fortfarande helt orimligt att det är det jag är. Men ja, det är det jag är.
Tänker du dig att du fortfarande är liksom marknadschef och copywriter?
Absolut.
För Nordax och på Nordax, får någon annan låna pennan eller är det du som fortfarande skriver?
Nej, ja. Vi är ju ett team, alltså en in-house-byrå skulle man kunna säga. Där finns det en content manager som skriver ganska mycket av våra liksom längre texter till sajten eller till artiklar, native-grejer och sånt som vi gör. Så att det, och hon, där har hon, håller hon pennan. Sen har vi också en SoMe-kille som gör mycket av våra SoMe-inlägg. Så han skriver ju inläggstexter och kommer med förslag på liksom rubriker och sådär. Sen så jag tror i de flesta fall så bollar de ändå med mig innan det går liksom live någonstans. Men det är de som skriver. Sen så gör jag ju väldigt mycket av liksom manus och skriva liksom om det är annons eller bra texter och sådana där. Det som, som man har lite i ryggmärgen då.
För när vi hade kontakt senast så hade du precis skrivit 4 långa annonser.
Mm. Jag hade det. Precis. Och det kommer inte jag ihåg nu att jag hade gjort, men det har jag ju. Jag blev påmind om det när jag tittade på vad vi hade pratat om sist då. Så att, men det var ju ett tag sedan. Sen dess har jag nog faktiskt inte gjort något printrelaterat så. Vi har gjort lite tunnelbanereklam och sådär, men då är det ju liksom några ord här och där. Inte så långa löptexter liksom.
Vad gör du som marknadschef?
Jag gör väldigt mycket av det som jag gjorde på byrå fortfarande. Det är väldigt mycket liksom idé att hitta på och försöka fylla liksom mediautrymmen som man förvisso då själv har bestämt att det är där vi ska vara. Men med innehåll. Så att, jag skulle säga att det har varit väldigt, väldigt mycket produktion sedan jag började, eftersom att det är tre marknader och på alla marknader är vi väldigt aktiva med liksom, ja, mycket, mycket film framförallt. Har även gjort liksom några mer PR eller så, förtjänade kampanjer, eller man ska säga, PR-drivna. Framförallt i Sverige då. Och, nej, men mycket samma. Sen så är det ju såklart några andra grejer som hamnar i mitt knä. Det är väl att göra sådana där, en marknadsplan. En mediastrategi. Och jag har lärt mig Excel. Men jag har det.
Bara en sån grej.
På en kväll lärde jag mig Excel. Det var fantastiskt. Det bara flöt på. Plötsligt var det liksom olika fält som fylldes i av sig självt. Och man skrev en siffra någonstans. Då blev det, plussades det ihop någon annanstans. Så det var magiskt. Så det har jag gjort.
Härligt. Mm. Vad fick dig att söka ett jobb som marknadschef efter många år? Som copywriter?
Ja, men jag jobbade ju med Nordax från... Jag var på Prime då, så hade jag Nordax som kund. Jag ska inte säga att jag... jo, det blev ju ändå en ansökning. Jag gick ju igenom en vanlig sån rekryteringsprocess. Men det var inte så att jag hade sett en annons och bara, det här jobbet ska jag verkligen ha. Jag kände ju till dem väldigt bra och hade liksom även kompisar liksom i ledningsgruppen och sådär som jag har umgåtts med. Även innan vi började jobba ihop. Så det var väl framförallt att jag blev lite knuffad därifrån att vara med i den här rekryteringsprocessen. Och sen, jag tog det kanske inte helt på allvar, för det var verkligen en sån här klassisk rekrytering. Du vet, man skulle gå igenom personlighetstester och det var matte och det var logiktester och det var numeriska. Ja, men herregud. Så jag tänkte att det här, vi gör det. Det är lite kul, men det är ju omöjligt att det går igenom. Sen vet jag faktiskt inte hur resultaten blev. Säkert jättedåliga, men på något sätt så slingrade jag in. Och så fick jag ett samtal om att jag hade fått det här jobbet, och då fick jag faktiskt, det var ju jätteroligt, men samtidigt så fick jag ångest, för att jag var sådär, är det liksom, varför gav jag mig in på det här nu, så att jag måste ta ställning typ. För det var ett stort beslut ändå.
Tror du att vi kommer att få se fler kreatörer som kanske har arbetat i reklam- och kommunikationsbranschen i två decennier som går och blir marknadschefer?
Jag tycker väl, eller jag tänker att det borde vara så. För jag måste säga att jag tycker att det är helt fantastiskt faktiskt. Att liksom styra allt själv på något sätt. Liksom. Eller inte själv, men jag menar i det teamet som man är och sådär. Men jag tror dock att många kreatörer liksom skräms av att det låter som att det trillar in en massa administrativa förväntningar som man ska liksom leverera. Men som jag sa, det här med Excel och sådär. Jag har ju kanske haft tur då, men det är inte mycket av min tid som upptas av det. Och jag ska också säga att det är inte den svåraste delen av jobbet.
Vilken är inte den svåraste delen?
Att få ihop det där administrativa eller liksom planer och liksom det där. Jag tror, men jag vet att många säkert skräms av det. De man pratar med är sådär, wow, men då måste du liksom, då är det du som ska och sådär. Ja, det är det ju. Men det är inte svårare än att man har i princip gjort det tidigare också. Fast det, liksom, du har ju varit med i de här cyklerna som kunderna liksom lever i. Och du har ju suttit med i mediamöten och... Mm. Ja.
Vilken är den svåraste delen som marknadschef?
Att vara den enda, eller den som allting i slutändan... Nej, vet du vad det svåraste är? GDPR. Det är det svåraste.
Berätta.
Nej, det är helt fruktansvärt. Det är ju en massa regler som man måste lära sig att förhålla sig till. Och jag kan ju inte det där. Och det verkar ju liksom inte vara någon annan som riktigt kan allting heller. Däremot så vet jag att det kommer liksom tillbaka på mig om det inte är så att vi är compliance då, som det heter. Att man liksom har allt i ordning. Så det är väl det läskigaste. Och sen tycker jag det svåraste är att man alltid är liksom någon slags slutgodkännare av saker som... där ibland tidigare då som på byrå så har man ju kunnat känna att så här, men snart kommer den vuxna in i rummet och säger vad liksom, om det här är okej eller inte. Men nu finns det ingen sån.
Du är den vuxna?
Jag är den. Som, ja, precis. Och det kan ju vara lite läskigt. Men det är också det som är lite skönt.
Men är det egentligen så stor skillnad att vara kreatör och vara marknadschef? Så?
Jag tror att det kan vara jättestor skillnad om du är på ett företag där det ligger en annan typ av förväntningar kanske då. Jag har ju fått forma min roll väldigt mycket själv. Det fanns egentligen inte riktigt någon sån, vad ska man säga, klassisk marknadschef tidigare där, utan banken kom ju från lite annat håll och liksom sen var det IR då liksom, att vara mer på inför börs introducering och sen börs av notering och sådana där grejer. Så då var det liksom andra typer av PR och den typen av frågor. Så att jag har nog fått, de kanske inte riktigt vet vad jag borde göra. Så det är ingen som ifrågasätter att jag inte gör det. Men jag tror att marknadschefsrollen kan förändras ganska mycket framåt och behöver inte vara liksom lika långt ifrån det kreativa som det kanske har varit.
Mm. Du kom ju in i reklambranschen i en rätt så oväntad roll som produktionsledare på Forsman och Bodenfors.
Mm.
Kan det hjälpa dig lite grann nu, 20 år senare?
Ja, kanske. Eller jag var nog inte så jäkla bra på att vara produktionsledare. Men det var, nej, ja, precis. Men jag fick ju lära mig någon gång då hur det gick till när man gick in i någon fakturerings, liksom, system eller program eller vad det kan man heta. Men det är mycket enklare idag. Då var det mycket mer komplicerat. Alltså idag är det bara klick, klick, godkänt, godkänt. Men ja, kanske lite. Men det var verkligen slumpartat att jag hamnade i produktionsledare, liksom, rollen där.
Ja, för du ville egentligen inte vara produktionsledare eller bad inte om det.
Nej, jag visste liksom inte riktigt vad det var. Eller jag visste inte hur det gick till att jobba på byrå överhuvudtaget. Hade ingen liksom ingen som helst tanke på att det var det jag skulle göra. Så att det var väldigt slumpartat. Och sen så produktionsledare, ja, likväl som något annat. Så tänkte nog, ja, bra med ett jobb faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Det var med baktanken att det skulle vara en, jag tänkte nog att det var en kortare tid.
Mm. Men det blev det inte.
Nej, det blev 20 år sedan.
För väl där så kom du att bli copywriter, eller hur?
Mm.
Berätta.
Ja, men det var väl en liten resa. Jag var ju då produktionsledare, och jag minns faktiskt nu i efterhand inte hur länge det var. Men det var ganska tidigt så började jag ändå, jag hade inte liksom förståelse för hur det funkade på en byrå och de olika rollerna och även liksom vissa informella hierarkier och sådär. Det var ju kanske skitirriterande för alla andra, kan jag tänka mig. Jag, alltså, kan verkligen förstå det efterhand. Men jag var ju med och tog emot en brief, precis som hela övriga arbetsgruppen, och så tyckte jag, här har jag ju ett förslag på hur man skulle kunna göra, och så skrev jag ner ett manus, radio, eller vad det nu kan ha varit, och så pitchade in det till teamet och så höll jag på så.
Hur togs det emot?
Alltså otippat bra. Det är ju verkligen det jag säger. Hade jag liksom vetat hur det funkar, så hade jag för det första aldrig vågat. Och hade det varit som det har varit på många andra ställen jag varit, så hade det ju blivit ganska starkt motstånd, tror jag, och lite irriterande. Jag hade tur. Det var jäkligt generösa, trygga kreatörer som jag jobbade med, som kände att det går att släppa in liksom här, fast det är lite skevt och konstigt. Så. Sen så tror jag mer att det var lite rörigt för andra liksom rollerna, framför allt och kanske de andra produktionsledarna och sådär, att det blev lite liksom, aha, nu jobbar vi på något annat sätt här.
Mm. Ja, för du var produktionsledare och lite copywriter också.
Mm. Det blev ju så ett tag då.
Mm.
Och det fick jag ju också höra från min chef då, eller Sven Olof som var Bodenfors som var vd där då. Han tyckte väl också att det var lite liksom rörigt, och att han upplevde att det blev otydliga roller och rollfördelning och sådär. Så, det fick jag bara höra. Sen fanns det ingen liksom lösning på det, utan det var mer så här, du kan väl tänka dig, kan du inte bara ställa upp liksom och vara som det ska vara typ. Och så. Sen så var han väldigt stöttande ändå, men det var, ja, sen tog det lite tid och så byttes det vd, och så fick jag lite hjälp därifrån.
Mm. Hur då?
Ja, men det var ju Erik Sollenberg som tog över som vd, och han hade ju bra dialog med de kreatörerna som jag jobbade med. Och då hade de så snälla som de är då sagt att det kanske finns någon pytteliten potential i den här människan. Vi kanske ska ge henne någon chans. Och så tänkte vi tillsammans igenom några olika scenarier eller olika förslag på hur det skulle kunna vara. Och så valde jag ett där jag alltså jobbade som copyassistent, tror jag vi kallade det. Ett 6 månader. Och sen efter det så fick jag liksom titulera mig copy, har jag för mig. Och sen så jobbade jag som det ett tag innan jag bytte jobb.
Du hittar många fler avsnitt av podden där du brukar lyssna på poddar. Och om du gillar det du hör här, gör det klokt i att skriva en kort recension och ge den 5 stjärnor. Så att ännu fler hittar till copypodden. Kan du tänka dig en bättre skola än att få bli... börja bli copywriter på Forsman och Bodenfors?
Nej, men den var ju helt perfekt. Det la grunden verkligen för allt. Både liksom i hur man ska liksom komma fram till bra idéer, hur man jobbar tillsammans i en arbetsgrupp, hur man ska liksom bemöta kunder, vad man lägger ribban liksom för det kreativa såklart, och hur man hjälps åt liksom över arbetsgrupper och sådär också. Så att det var... ja, verkligen. Bra skola. Mm.
Du var ju omgiven av många duktiga copywriters då.
Mm.
Minns du någon så här lärdom? Någonting du fortfarande tänker på? Att det där förstod jag om copywriting. Det där var viktigt.
Ja, men jag lärde mig nog någonting sen. Om jag lyckades leverera på det själv. Men det var, jag vet att det var en... Det var ju Jakob Nelson- någon gång som sa kvantitet typ, när det till exempel skulle skrivas rubriker, han bara, ös ur dig, skitmånga så är det någon som blir bra. Har jag för mig att det var han som sa. Det har jag aldrig gjort själv, utan det går lite snabbare. Jag har inte tålamod att skriva så många. Men, och sen så vet jag att Johan Olivero var ju liksom en så ordets, eller han var, ja, det var, liksom, det var ju poesi för honom att skriva en hel sida till exempel. Så att där var det mer det här med att gneta och detaljer och sådär. Det har jag heller aldrig lyckats leverera på själv. Men.
Mm. Hur den copywriter är du? Skulle du säga att du älskar att skriva?
Nej. Jag älskar faktiskt inte alls att skriva. Jag tycker det är jätteroligt att skriva vissa delar. Jag tycker det är väldigt roligt att skriva. Manus är kul, dialog är roligt. Skapa karaktär eller liksom en story eller ett skämt eller sådär. Det tycker jag är jätteroligt att skriva. Sen så får jag faktiskt fullständigt liksom eksemutslag över hela kroppen när någon säger att jag ska skriva någon manifesttext eller något sånt där. För det är jag helt allergisk mot. Eller jag är så trött på det. Och sen så är det ju jätteroligt när man väl har fått ur sig en text som känns bra. Det är ju en sjuk härlig känsla att ha skrivit någonting som svänger. Men det är ett jävla motstånd att sätta sig och börja.
Mm. Låter du någon annan göra det då? Eller?
Nu gör jag gärna det. Mm. Eller det har jag nog gjort kanske ganska länge. Det finns alltid någon som tycker att det är roligt att skriva, tycker jag liksom runt omkring en. Och sen så, men jag kan nog kanske vara lite jobbig, för jag går gärna in och liksom... Jag tycker det är jobbigt, vet, nu när man skriver i Google Docs och sånt, så har jag svårt för det där att man ska kommentera vid sidan av. Jag vill gärna gå in och dutta liksom i texterna direkt och sådär. Så att det kanske inte är optimalt. Kanske måste lära mig att hantera de här kommentarsfälten.
Mm. Du gillar att lägga dig i.
Ja, men jag tycker många skriver väldigt bra, och sen är det ju liksom, det är ju säkert inte att det blir bättre, det är bara att man har ju själv någon slags melodi i huvudet, och så känns det som att det här skulle bli ännu bättre om man gjorde så här eller flyttade liksom det här kommat hit eller så där. Och det är svårt att låta bli, men jag är ingen sån som går in och detaljstyr någon annans text, absolut inte liksom, verkligen inte. Det är mer att jag går in och petar och sen så får vi backa tillbaka typ. Eller prata om det.
Man måste uppenbarligen inte älska att skriva när man är copywriter, menar du?
Nej, det tycker jag inte alls. Det är väl en fördel om man tycker att det är kul att skriva. Men jag tycker nog, för min del har liksom jag har nog inte tänkt så här, åh, jag är copywriter, utan jag är kreatör som inte kan det som en AD gör. Det är liksom, då blev det någonting kvar och så får man ta tag i det liksom.
Jag som leder och gör Sveriges första och största podd om copywriting heter Mattias Åkerberg. Jag är copywriter sedan över 15 år tillbaka och har sedan dess nördat ner i allt som har med konsten att skriva reklam att göra, om det nu är en konst. Jag gör uppdrag och utbildar inom copywriting. Dessutom driver jag Copyklubben och genomför varje år den stora undersökningen Copyrapporten. På pleasecopyme.se hittar du massor av kunskap och där kan du också ta chansen att lära dig nytt och inspirerande direkt från mig. En typ av copywriting som du verkligen har gjort mycket av är ju reklamfilmsmanus. Du har ju bland annat gjort reklamfilmer för Tele2, Comviq och för ICA och Telia. Vad ska en copywriter som skriver reklamfilmsmanus tänka på, tycker du?
Ja, det är ju helt olika vilken typ av manus man skriver. Jag har ju verkligen, jag kom ju, kastades ju rakt in i väldigt så dialogdrivna, liksom sketchy ton. Det skulle vara sköj och det skulle fram på 30 sekunder och sådär. Det var ju så man jobbade då.
Vilka reklamfilmer tänker du på?
Ja, men jag tänker både på ICA och Telia och ja, nej, men egentligen det mesta jag gjorde liksom de första 15 åren var väl liksom det. Och då var det ju också fasta karaktärer och det, för Telia, då pratar vi alltså Telia-familjen, så det är långt tillbaka, det var ju liksom, men då var det ju återkommande liksom karaktärer hela tiden och som sagt väldigt dialogdrivet och så, skulle vara liksom lite fyndigt och kul. Så då handlar det väl om att hitta en tonträff. Jag gillar ju saker som har liksom en, som slår an någon liksom igenkänning eller liksom något, det är ju, jag har kanske inte skrivit nästan några manus som är lite mer det här collagefilmsaktiga och liksom voice-overdrivna och sådär, som ju har varit ganska starkt eller tydligt trend under många år senaste liksom.
Men den som vill skriva den här typen av dialogbaserade reklamfilmer som ICA till exempel är, vad ska man tänka på?
Nej, men man ska väl vara observant hela tiden på hur folk pratar, fånga upp situationer i vardagen som du själv liksom råkar ut för eller befinner dig eller hör talas om, som går att plocka in i liksom i en idé eller ett scenario liksom som du kan skriva. Det är otroligt viktigt när man skriver dialog att det känns trovärdigt. Sen så är det ju tyvärr, skulle jag säga så, att man äger inte processen. Du kanske skriver ett jättebra manus. Det här har hänt, tycker jag själv, jättebra manus. Men och sen så kommer man vidare till casting och ja, man väljer någon regissör och sen så blir det ju liksom en massa lager som läggs på det där. Och så plötsligt så blev inte det där manuset som du hade i huvudet glasklart för hur kul det skulle bli. Blir inte lika kul. Det är ju alltid risken med sådana liksom lite mer dialogstyrda liksom filmer så. De blir ju beroende av att liksom det funkar hela vägen ut i sista ledet liksom.
Är du en sån där person som tjuvlyssnar på folk på kafé och åker tunnelbana?
Men jag tror nog att jag är ganska, jag tjuvlyssnar. Ja, men jag tittar på folk. Och lyssnar säkert också ibland. Det gör jag. Men det är roligt. Det är roligt med människor, tycker jag. Det är roligt att sitta och räkna ut vad man tror att de kommer ifrån eller vad de har för relationer till varandra när man ser några på en strand eller vad det nu skulle vara någonstans eller några som ska ut och resa. Så där. Jag kan verkligen... Jag känner många som tycker att det är helt ointressant liksom, och med andra, men jag tycker att det är faktiskt, eller det händer var helt naturligt att man börjar spåna liksom, vad är det där för några och vad pratar de om och, eller vad ska de och de där måste vara ett nytt, det där är ett nytt par eller det där, de där ska snart skilja sig eller sådär.
Det här med att skriva roligt då, för att ganska ofta ska du landa i någonting som är roligt. Är det någonting som du skulle säga att du har i dig eller någonting du har lärt dig?
Ja, men man lär sig väl lite. Eller framförallt så lär man ju sig att göra det på 30 sekunder då, som det var tidigare. Nu tycker jag ju inte att det är lika begränsat. Eller nu är det ju inte det, utan nu har man ju oftast lite längre filmer och lite, kan jobba på ett helt annat sätt liksom, i och med alla digitala kanaler. Men att lära sig att göra en sketch på 30 sekunder, ja, det, alltså man känner ju ganska direkt om det här är liksom, går in på den där tiden och så. Sen så ska man väl titta på roliga grejer, va? Det tror jag är en bra inspiration. Hänga med roliga människor.
Mm. Mm. Kollar du på mycket roliga
grejer? Men jag kollar på både roligt och tråkigt och sorgligt och skräck. Och, jag kollar på så mycket. Så igår bestämde jag mig för att jag måste detoxa. Nu orkar inte jag mer. Mitt huvud håller på att koka över. När jag lägger mig på kvällarna så har jag 400 liksom, nya karaktärer typ varje kväll som jag ska liksom, som man har lärt känna genom Netflix eller Amazon eller vart man nu tittar någonstans. Alltså det är så fruktansvärt utmattande med alla de här serierna som finns.
Så nu får det bli en paus.
Men det kommer inte bli det, men jag skulle verkligen behöva det, men jag har redan liksom abstinens. Det är, jag tror att det har gått överstyr för min del. Jag älskar att titta på serier. Så mycket så att jag har blivit utbränd.
På serier?
På serier.
Finns det någon film som du tänker på som ett bra exempel på när en reklamfilm blir riktigt bra?
Mm. Och då kommer jag säga emot mig själv i allt jag sagt tidigare, för att eftersom att jag säger att jag är så dialogdriven när jag skriver. Så en film som jag tycker väldigt mycket om fortfarande, tror jag inte sett den nu då på 15 år, men det var en film som vi gjorde för SCB. Som absolut inte innehöll dialog, utan det var bara väldigt stiliserade liksom, scener, eller väldigt iscensatta liksom, situationer med personer som och så var det en text över bild på varje sån scen, som till exempel var ett par som satt ryggarna emot varandra i en säng, lite irriterat, och så stod det då det visade sig att båda hade nallat från bröllopskontot. Och sen var det någon annan... några andra, ja, precis. Ett väldigt glamoröst par som ligger på någon strandbädd, eller vad det är, vid någon pool kanske det var. Och så står det att de hade absolut inga... Nej, allt var bra så länge inte pengar kom på tal eller något sånt där, jag kommer inte ihåg. Men hur som helst, och det var ju inte någon dialog alls, men det var ändå små rubriker som fick sagt väldigt mycket och som blev väldigt liksom, effektfullt ihop med scenen.
Mm. Kommer du ihåg hur idén och därefter då formuleringarna växte fram?
Mm. Ja, men jag gjorde det var en period när jag skrev ganska mycket liksom rubriker. Jag jobbade med Telia också och vi gjorde någon kampanj där också, så var lite så lite mer poetisk. Alltså det här stämmer inte alls överens med vad jag säger att jag gillar att göra. Men det var ju med någon liten liksom, det var ju med någon humor och väldigt mycket fortfarande igenkänningen då liksom. Man tar den här SCB, så var ju insikten där att pengar kan vara en väldigt liksom har en väldigt dålig inverkan på relationen om man inte pratar om det. Så hela konceptet handlar ju om, hette ta hand om kärleken, och att man skulle boka parrådgivning då hos banken istället för att gå på en egen personlig rådgivning som man hade gjort mycket reklam för tidigare. Så det var väl den insikten, och sen därifrån så var det väl bara att börja fundera över vilka situationer i livet som man kunde känna igen sig liksom. Det var ju fler scener än de jag sa, men jag kommer inte ihåg dem nu.
Vi får hitta den och lägga med den på något sätt.
Just det.
I boken kanske.
Mm. Ja, det var printannonser också. Mm. Det var någon som var... han var egentligen inte arg, bara generad över att han inte visste vad amortering betydde. Typ, eller sånt. Ja, jag kommer inte ihåg. Men de var... Ja, nej, men, så det var en period då jag skrev tydligen mycket rubriker. Mm.
Hur tycker du att svensk reklamfilm mår idag?
Ja, det är så tråkigt. Jag vill inte vara liksom en sån där negobert. Liksom. Men jag tycker ju att det har blivit lite... Det är väldigt, väldigt likriktat allting. Liksom, och ganska, det har, nu kanske det har släppt lite, men det har ju varit en lång period av just det där som vi pratade om tidigare. Collage, liksom filmer, väldigt vackra, svepande bilder och sen en voiceover som man känner igen, alltså från liksom Fortum till Vattenfall och Tele2, och så har alla haft samma helt plötsligt. Så det känns liksom, det har väl kanske varit lite liksom lite idéfattigt ett tag. Och väldigt allvarligt liksom. Men och sen så, det är ju fint och det är jättemånga som tycker om det. Det är bara att jag själv tycker att det är, liksom, blir lite tröttsamt till slut när det är för många som gör samma.
Vad vill du se mer av?
Ja, men kul. Sen så, det får vara skoj. Och sen, men jag tycker nog också att det, jag känner själv nu när jag jobbar med film mycket, så har vi ju helt brutit liksom mot det här 30 sekunders formatet. Liksom. Nu jobbar vi ju jättemycket i YouTube och på, i andra digitala kanaler där man köper på ett helt annat sätt. Det heter till exempel AdSec One. Och då är det att man, då gör man en 15 sekunders teasers som då ska locka till att man ska se en minuters liksom lång film. Ja, och sen är det en 15 sekunders follow-up och sen så är det en 6 sekunders bumper och sådär. Och så gör man liksom en massa, matar man en massa sådana filmer. Kanske jag gav bort värsta reklam. Eller vad heter det? Mediastrategikonceptet här. Bara rakt av.
Tackar du tar emot.
Nej, men det, och sen kan det bli längre än en minut och det kan bli tre och det kan bli fem. Och jag vet till exempel SBAB gör ju liksom 8 minuters filmer och sånt där. Jag tycker att det är kul. Jag tror att det i alla fall, det passar mig.
Det längre formatet?
Ja, men det är lite längre formatet och lite mer ös i produktionen. Det behöver inte vara så... Jo, men det är jätte... Gud, vad många som skulle tycka att jag låter slarvig. Men det där detaljiga, liksom, fin fix och, liksom, det, och tre ppm och sen ett ppm och sen så ska det liksom knådas och hållas på. Jag tycker det är så kul att komma på en grej snabbt in i produktion. Och sen så behöver det inte alltid leva i hur lång tid som helst på alla kanaler. Utan sen är det någonting nytt. Någon 2 veckor senare liksom.
Det får gärna gå lite snabbt alltså. Och lite, vadå, ruft och...
Mm. Det tycker jag är kul. Verkligen. Det är så roligt. Och sen är det ju inte så idag att bara för att man gör någonting lite snabbt och ruft och i ett mindre team och sådär. Så blir det ju liksom, kvaliteten behöver ju inte falla jättemycket på det ändå. Förr var det ju verkligen, jag förstår ju det, det var en helt annan process och filmproduktion såg ut på ett annat sätt. Och det krävde större team och det var liksom viktigare med allt från liksom hur man satte ljuset till... vem som klippte filmen och sådär. Nu är det så många som är så fruktansvärt duktiga och det finns till och med liksom enmansorkestrar eller på att säga, men liksom det behövs inte hela den där setupen som det gjorde förut för att få ett tillräckligt bra resultat i alla fall för att gå på YouTube. Eller vart man nu rullar någonstans.
Du har ju som sagt varit i reklambranschen i 20 år. Mm. Men nu är du marknadschef. Är du liksom, skulle du säga att du har tröttnat på det här tugget i mötena?
Ja, men de sista åren så var jag på en byrå där det var otroligt mötesintensivt. Det var någon vecka jag vet att vi räknade att jag hade, om det var så här 27 kundmöten. Alltså det var liksom helt vansinnigt. Det var en timme, 5 minuters paus, en timme, så var det bara möten och så åkte man runt också liksom mycket, du vet, skrev in sig i någon reception, fick någon sån här namnlapp. Alltså jag var så jäkla trött på det faktiskt. Och sen så känner man ju till slut att man nästan går helt och hållet på bara autopilot när man går in i ett möte och liksom handpistoler för, alltså liksom, du vet, det där lite sköna livet först och sen så ska man liksom övertala någon eller övertyga någon om att man har en bra idé och en bra tanke och det var bara, det kändes liksom kränget. Jag tyckte det kändes på slutet bara tröttsamt faktiskt och alla i rummet hade liksom precis följde någon slags förväntad mall av liksom, beroende på vilken roll man hade i gruppen så men visst, vi kunde ge sig fan på att alla skulle säga ungefär samma saker oavsett kund och sådär. Det blir ganska mycket floskler. Jag var så trött på slutet av att höra min egen röst faktiskt i möten. Och att jag fick så här utomkroppsliga upplevelser. Jag bara, är det verkligen jag som står och säger det här? Liksom? Jag kände mig inte hemma till slut i det där.
Nej. Du föll också in liksom i floskelfällan.
Ja, men gud, ja. Nej, men jag var ett mötesproffs på riktigt. Jag var verkligen, eller jag kanske fortfarande är, jag vet inte. Nu var det länge sedan jag var i den typen av liksom presentationer på det sättet. Men det var, släng in mig så jag löser det liksom. Jag är faktiskt inte ens orolig för möten längre efter det man får som rutin på det. Det blir ju, men till slut så betyder det ingenting. Och jag upplever att det är ganska många i branschen som har varit väldigt länge, som man ser själv, som kommer in och liksom bara kör sin show liksom. Det är helt kärlekslöst och liksom nästan lite uttråkat på något sätt, kan jag tycka.
Så kan vi inte ha det.
Nej. Nej, och jag vet inte varför, men det är väl så när man har jobbat i 20 och gjort det här så länge och liksom också vet, du vet när du går in i ett möte vad du ska få för feedback, eller en presentation framförallt, och vad kunden kommer ha för feedback. Det här kommer de vara lite oroliga över, och det här kommer man behöva förklara, och sen så kommer man vara livrädd i slutet för att en liksom någon i ens egna arbetsgrupp ska lyfta någon liten men en viktig grej, en liten farhåga eller något vi borde tänka på liksom. Och så plötsligt så blir kunden orolig, så måste man börja om liksom hela processen. Men jag tror också att när man är senior och har jobbat länge, men som sagt, det är också det att du sitter med kanske en kund som är 32 och inte har jobbat så länge, men som är liksom helt övertygad om att hen har liksom stenkoll på läget och vad som är roligt och vad som funkar och sådär. Och så är du själv liksom på väg mot 50 och bara har gjort det här så många gånger och vet exakt vilka diken man kommer trilla ner i och vilka, liksom, vilka processer den här liksom rundan kommer liksom kräva innan man är i mål och sådär. Jag tror man blir lite liksom trött och cynisk där. Jag fattar inte de som inte erkänner det. Jag tror att alla känner det, men det handlar om i så fall att man inte erkänner det.
För det är lite grann av en fars. Alla spelar sin roll med sina repliker, floskler.
Jag kanske har jag haft... Jag har ju varit på ganska många stora byråer och jag tycker att det är verkligen samma på varenda ens. Men det kanske finns något ställe där ute som gör det på ett helt annat sätt. Jag vet inte. Jag tycker att det följer samma spår, samma mall överallt. Det jag upplevt i alla fall. Men det är inget fel. Alltså jag vill verkligen understryka hur jäkla kul jag tycker det är att jobba på byrå. Hur mycket jag älskar alla människorna som jag har jobbat. Alltså fruktansvärd lyx att få gå till jobbet varje dag och bara hänga med smarta, roliga personer, flamsa, tramsa, bråka, gråta, skratta, kramas, liksom stötta varandra och sådär. Det är liksom, det är helt fantastiskt. Men jag trodde att det bara fanns på byrå. Och det har jag ju förstått nu att så är det inte alls, utan det är ju precis lika roligt och roliga människor och engagerad liksom inställning på andra ställen, alltså som till exempel hos kund gör nu då.
Men upplever du att det är samma liksom tugg och liksom...
Nej, men vi gör ju inte de, vi säljer ju till exempel inte idéer till någon, vi behöver inte presentera sakerna på det sättet. Det har väl hänt att man slänger ihop en presentation för att visa ledningsgruppen. Men det handlar ju inte om så här att förbereda sig för en, som sagt, en räkna slides liksom. Jag vet inte hur många gånger jag har i alla fall fått ihop 78 slides nu och sådär. Så det är ju ett sånt jävla tröskande med det där. Och så bara pdf på pdf och så hem och omtag och sånt där. Det slipper man ju helt, presenterar ingenting liksom. Vi kommer på grejerna, sen ringer man ett produktionsbolag och så gör man liksom. Men det jag menar är att det finns roliga, smarta människor. Jag trodde att det bara... Men du förstår, om jag ska bara förenkla det lite, så tänkte jag så här, i reklam, där har man de alla roliga. Där kan man skratta och kul liksom. Sen är det allvar på alla andra ställen utanför. Men så är det ju inte.
Vad skulle du vilja ge för råd till den som vill bli copywriter?
Tänk om... Jag skojar. Nej, men ja, för att bli en copywriter. Jag tror kanske att det kommer vara ännu mindre. Jag ska inte säga att man inte kommer skriva liksom de här fina, poetiska, liksom välformulerade helsidorna i framtiden. Men det är ju ett annat språk ganska mycket idag. Så att tänk att man ändå är en kreatör och att det är idéerna som är det liksom kanske roliga och viktiga i det man håller på med. Liksom. Tänk också att, att inte liksom gå in i alla så här klyschor av att en copywriter är hjärnan och en AD är liksom hjärtat och sådär, utan liksom ta plats i din arbetsgrupp som liksom en kreatör.
Du har hört Copypodden med Hanna Belander som gäst. I boken hittar du en längre intervju med Hanna Belander och dessutom intervju med bland andra Daniel Vaccino, Linda Ehlers, Fredrik Thunholm, Stephanie Moradi och Mattias Gershild. Hösten 2022 utkommer Copyboken. Det är en bok som många copywriters har väntat länge på. Den berättar att copywriting börjar med att fråga, lyssna, att ta reda på hur saker verkligen är innan du börjar skriva. Boken förklarar hur du skriver så att det gör ont, hur du påverkar din läsare att komma till skott och hur du bäst presenterar dina texter så att de landar alldeles rätt. Googla copyboken så hittar du rätt. Se såklart också till att lägga vantarna på boken direkt när den finns att köpa. Tack för att du lyssnar på Copypodden.
Gud vad tråkigt. Pladdra, pladdra, pladdra.
Nej.